إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا وسهلا Välkomna till ännu en lektion där vi går igenom denna mycket mäktiga bok Riyadus Salihin, som är en av de bästa böcker som har skrivits, där man har samlat koranverser och hadither som tar upp viktiga ämnen som berör muslimernas liv. Och vi började i förra lektionen att gå igenom kapitel 31, Bab al-Islah bayna an-nas. Kapitlet att försona mellan folk. Att försona och föra folk samman. Och vi nämnde att det här är från en av de bästa av gärningar i islam. Är det någon som minns hadithen där profeten Muhammad al-Islam nämnde att försona mellan folk är bättre än vad? Är det någon som minns?
Det är bättre än att be, än att fasta och...
Sadaqa. Ja. Det är bättre än att du står och ber på natten, fasta på dagen och skänker pengar till fattiga. Det är bättre att du hjälper till så att folk som är ovänner blir vänner. Och Sheikh Uthaymin Rahmahullah, han nämner att ju större relation dessa människor har och ju större rättigheter de har mot varandra, ju viktigare är det att stifta fred mellan dem. Som till exempel en son och hans far. En man och hans fru. Och en bror och hans broder och så vidare. Det är viktigare att stifta fred och försoning mellan dem än en person och en främmande man till exempel som råkade bli ovänner. Men generellt så ska ju alla muslimer vara tillsammans. De ska ha en enighet och brödraskap. Och ska inte vara splittrade och ska inte hata varandra och inte bojkotta varandra. Namn. Författaren nämner sen i detta kapitel hadith Kalthum bint Uqba ibn Abi Mu'it radiyallahu anhuma, där hon sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu bayna an-nas fayanmi khayran aw yaqulu khayra." Muttafaqun alayh. I denna hadith så sa profeten alayhi wasallam: lugnaren är inte den som stiftar fred mellan folk. Han förmedlar gott till en person och gott till en annan person. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det lades till i Sahih Muslim att hon sa: jag har inte hört att profeten sallallahu alaihi wasallam har tillåtit att man ljuger förutom vid tre tillfällen. I krig, när man förenar mellan folk, och det som mannen säger till sin fru och det som frun säger till mannen. Ja. Dessa hadither är autentiska. De är sahih. Och det här visar på hur otroligt viktigt det är att försona mellan folk. Att ljuga i islam är från de mindre eller stora synderna. Stora synderna, al-kaba'ir. En muslim ljuger inte. Det är en hycklares egenskap att ljuga. Och islam tillåter inte att man ljuger. Men här nämns ett undantag. När är det tillåtet att ljuga? När du gör fred mellan två människor, två bröder som bråkar, eller man och fru och så vidare. Eller i krig. Eller det mannen säger till frun och det frun säger till mannen. De lärda har två åsikter när det kommer till förklaringen av dessa hadithen. Många lärda säger att det som menas med hadithen är att du får ljuga på riktigt. Du får säga en osanning. Taib. Andra lärda, de säger nej, vad som menas med hadithen är att man gör det som då kallas för teoria. Att man säger någonting som är sant men det förstås på ett annat sätt. Inte en direkt lugn. Utan man säger någonting som kan tolkas på olika sätt. Wallahu a'lam. Nah. Och att ljuga generellt är förbjudet. Men enligt många lärda så är det tillåtet vid de här tillfällena. Vilket tyder på hur viktigt det är att försona mellan folk. Att mannen och hans fru håller ihop. Och det tredje tillfället i krig för att lura sin fiende. Taib. Om man tar den andra tolkningen. Att även vid dessa tillfällen så får du inte ljuga. Och det som profeten Muhammad al-Islam menade i dessa hadither enligt dem. Är då ett teoria. Att man säger någonting som kan förstås på ett annat sätt. Till exempel. Två av mina vänner är ovänner. De kom inte överens. Och jag ska försöka att få dem att bli kompisar. Så jag gör som profeten sa alaihi salam. Jag går till den ena och säger någonting gott. Och till den andra och säger någonting gott. När jag går till den ena och jag säger till honom. Den här killen som du bråkar med. Han gör dua för dig. Han gör dua för dig varje dag. Som han alla tänker. Har jag ljugit? Ja, nej. Varför? För att varje muslim gör dua för alla muslimer varje dag. Som Sheikh Uthaymeen nämnde. I tashahud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Du gör salam och dua för alla. Allahs fromma tjänare. Så jag ljuger, men jag ljuger ändå inte. Förstår ni? Om han tolkar det som att han gör dua för mig med mitt namn. Det är lögn. Men det har jag inte sagt. Utan jag säger att han gör dua för dig. Och det är sant, han gör dua för alla muslimer. Eller han tycker om dig. Och då säger Sheikh Uthaymeen, yani han tycker om muslimer. Du är muslim, han tycker om muslimer. Förstår ni? Så att det här är det som kallas för teori. Att man säger någonting som kan förstås på ett annat sätt. Eller nämner också i krig, eller med exempel. Att man säger till sin fiende, imorgon kommer el imdad. Imorgon kommer förstärkning. Det kommer inga soldater, utan det kommer någon som hämtar mat till exempel. Det är förstärkning. Utan mat du kan inte kriga. Eller? Men du säger det kommer förstärkning imorgon. Så, subhanallah. Förstår du? Så att man säger saker som kan förstås på ett annat sätt. Och de nämner att, Sheikh Uthaymeen nämnde, det var någon av muslimernas krigsledare som han var på ett avstånd av armén, den andra fienden. Så han hämtade soldater. Alltså framför fiender. Och så samma soldater fick gå runt. Och så komma tillbaka som att det såg ut som att det kom förstärkning. Så flera gånger så att det såg ut som att det var massa soldater. Så att fienden skulle bli rädda. Fast det var en i samma armé. Så det här är indirekta lögner. Men det är inte lögner. Och det här är också det som nämns som förklaring på det som Abraham gjorde alaihissalam. Ibrahim. Då han på domedagen säger att jag är rädd. Jag har ljugit 3 gånger. Men det är inte riktiga lögner. När han sa om sin fru att det var hans syster. Är det en lögn? Hur kan det inte vara en lögn? Hon är min syster i islam. Alla muslimer är bröder. Syskon. När han sa att det var den stora statyn som tog sönder de mindre. Hur kan man bortförklara det? De lärde nämligen att det var hatet till dessa statyer som de nämner här i Ibn Hajar, att det var hatet som fick mig att göra det, genom hatet till den stora statyn. Yani det är hans fel att de andra också slog sönder och så vidare. När han sa jag är sjuk, när han folket skulle iväg, då nämner de också att han menar jag är sjuk, yani jag mår inte bra av att ni dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det går att tolka på olika sätt. Förstår ni? Så att vissa lärde säger att du får ljuga en konkret lögn. Och andra lärde säger att nej, du får inte ljuga. Utan du får komma med dessa gärna indirekta lögner. Men här är också en viktig punkt. När det kommer till exempel mannen och frun. Att en man får ljuga för sin fru och en fru får ljuga för sin man. Där har vi också de här två tolkningarna. Att till exempel hon serverar mat som inte är god. Och du vill inte göra henne ledsen. Hon säger hur smakar maten och du säger du är den bästa kocken. Du har inte sagt att maten är äcklig, eller hur? Du har inte ljugit. Du lagar god mat. Men inte idag, men du lagar god mat. Ja? Till exempel. Ja? Eller kvinnan ser någonting på sin man, kläder. Han säger, hur ser de ut? Du har bra klädsmak. Men hon tycker ni är jättefult, till exempel. Men du har generellt bra klädsmak. Och så vidare. Men Sheikhen säger att man, Sheikh Uthaymeen, man ska inte överdriva när det kommer till det här. För problemet är, om din partner kommer på att det du säger inte är sant så kommer det att kanske leda till mera ont än gott. Det är bättre att alltid vara ärlig. Taib? Ja. Taib. Sen så berättar författaren en till hadith då från Aisha radiyallahu anha, där hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hörde två personer som höjde rösten och tjafsade framför hans hus. Med höga, de höjde rösten då. Och den ena skrek på den andra, eller höjde rösten och sa att kan du inte underlätta min skuld? Kan du inte underlätta min skuld? Kan du inte vara snäll mot mig? Och då så sa den andra mannen wallahi la af'al. Wallahi, jag kommer inte göra det. Och då så gick profeten ut alaihi salam och han sa var till den personen som svär på Allah att han inte ska göra gott. Och då så sa mannen ja, ja Rasulullah. Och då så nämnde han att yani det är bättre att du gör vad den här mannen vill. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så vad hände här? Två personer stod och tjafsade. Den ena hade lånat pengar av den andra. Hade en skuld. Och han kunde kanske inte betala. Så han bad den andra att yani förlåta skulden eller att försena skulden eller att yani minska på skulden. Och det här bevisar också att det är tillåtet. Om man har en skuld hos en människa, att man frågar personen på det här sättet. För profeten sa inte att han gör någonting fel. Så han bad honom minska skulden eller ta bort skulden och att vara mjuk mot honom. Och då så säger den andra mannen nej wallahi, jag ska inte göra det. Och då så går profeten ut alaihi salam och säger vart är han som svär på Allah att han inte ska göra gott. Det här bevisar att man som tredje part kan lägga sig i ett tjafs. Och två personer står här ute och tjafsar och du känner dem och du vill att de ska sluta tjafsa, så kan du gå emellan och försöka att reda ut problemet så att de blir kompisar. Komma med en lösning. Men då säger Sheikh Uthaymeen, det här är om de skriker högt så att alla hör. För då, det är inte hemligt yani. Men om de står och tjafsar så att ingen ska höra, då ska du inte ligga i. Okej, okay? Då är det privat. Men när de gör det offentligt öppet, då om du kan hjälpa till så kan du försöka att stifta fred mellan dem. Så profeten al-Islam korrigerade mannen som då hade lånat ut pengar. Att du gör fel när du inte är snäll mot din broder. Yani, förlåt skulden eller minska skulden. Och svär inte på Allah att du inte ska göra det. Och det här bevisar också att om man har svurit på Allah, eller det bevisar att man ska inte svära på Allah att inte göra någonting bra. Du ska aldrig göra en halif, svära på Allah att du till exempel säger wallahi jag ska inte be sunna bönor, wallahi jag ska inte fasta sunna, wallahi jag ska inte hjälpa fattiga. Du ska aldrig svära på någonting sånt. Okej? Okay? Och har man gjort det så ska man bryta den här eden och sunna, betala kafara, mata 10 fattiga eller ge kläder till 10 fattiga. För sån här ed är inte bra. Profeten Muhammad al-Islam, han sa om någon vill ha svärt en ed och sen ser någonting bättre så ska han bryta eden och göra det som är bättre. Okej? Okay? Ja. Så mannen gjorde då det som profeten sa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Men kolla här, vad är beviset? Att de tjafsade och profeten alaihi sallam kom emellan och löste problemet. Taib. Författaren nämner en annan hadith, den sista hadithen i detta kapitel. Och det är hadith Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu, som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fick höra att Ibn Amr ibn al-Auf hade konflikter sinsemellan. Och det här var en kabila, en stam från al-Aus som bodde i Quba. Vet ni var Quba ligger? Utanför Medina. Idag ligger det i Medina, men förr i tiden så låg det utanför Medina, typ 10 eller 6 kilometer något. Och där bodde den här kända arabiska stammen som heter Aus. Aus som då var en av de som bodde i Medina. Så det fanns konflikter mellan dem. Och det nämndes i vissa hadither att de bråkade med varandra och kastade sten på varandra. Yani konflikten hade eskalerat så pass att de slogs och kastade sten på varandra. Subhanallah. Så profeten al-Islam fick höra om detta. Och det sägs i vissa hadither att det var efter salat al-duhur. Och då så tog han med sig en grupp av sahaba för att gå ut och stifta fred mellan dem. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum. för att stifta fred mellan dem. Och han tog med sig en grupp av sahaba. Och när de var där så blev profeten alaihissalam upptagen och bönen gick in. Och det var salat al-asr. Och då så kom Bilal till Abu Bakr radiyallahu anhu och han sa: ja Abu Bakr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam är upptagen och bönen har kommit in. Kan du leda oss i bönen? Och då så sa Abu Bakr: ja, om ni vill. Och då så gjorde Bilal iqama till bönen och Abu Bakr gick fram och gjorde takbiratul ihram och folk påbörjade bönen. Och då så kom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han gick mellan raderna. Han bröt rakt emellan raderna och gick fram och ställde sig i första raden bakom Abu Bakr. Och då började folk att klappa händerna. De började klappa sina händer för att indikera på att Abu Bakr, profeten, har kommit alaihi salatu wasalam. Och så sa hadithen här, och Abu Bakr brukade aldrig kolla runt sig i bönen. Och kan Abu Bakr la yaltafitu fi salati. Han brukade inte kolla runt i bönen, men han stod fokuserad med blicken. Och när folk klappade händerna jättemycket så kollade han bak. Och då så såg han Rasulullah alayhi salatu wasalam som indikerade med handen att han skulle stanna kvar. Yani kom inte bak, stå kvar, led oss i bönen. Och då så lyfte Abu Bakr upp sina händer mot himlen och tackade Allah subhanahu wa ta'ala och han gick bak. Han tog några steg bak tills det att han ställde sig i raden och då så gick Rasulullah alaihissalam fram och ledde folket i bön. Och när de var färdiga med bönen så vände sig profeten om alaihissalam till folket och han sa: människor, vad är det med er? Om någonting händer i bönen, varför klappar ni händer för? Och så sa han: det är kvinnor som ska klappa händer. Om det händer någonting i bönen så ska ni säga subhanallah. För om någon hör detta så kommer han då att förstå. Och ja, Abu Bakr, vad var det som hindrade dig från att leda folket i bönet när jag pekade att du skulle stanna kvar? Och då så sa Abu Bakr: det är inte passande för Ibn Abi Quhafa att leda folket i bönen när Rasulullah alaihissalam står bakom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah, en mycket, mycket mäktig hadith som har otroligt mycket lärdomar. Ibn Hajar al-Asqalani lämnar nästan en och en halv sida av lärdomar från denna hadith. Men den första lärdomen är att profeten a.s. fick höra att dessa människor hade en konflikt. Så han tog sina sahaba och gick dit för att stifta fred mellan dem. Och vi har ett gott exempel och en god förebild i vårt sändebud a.s. Om han gjorde det och han tog sig tiden att göra det, då borde vi också göra det. Skulle han inte kunna säga: jag är upptagen, jag är Allahs sändebud, jag är profet? Nej, subhanallah. Han ville stifta fred mellan dem. Han gick hela den här vägen till Quba för att prata med folket så att de skulle komma ihop igen. Och det här visar också att det är ett ansvar för folk som har en ledande position i samhället att försöka stifta fred mellan parter som är oense. Så när han var där i Quba så föll bönen in och det var salat al-asr. Och det nämns i vissa hadither att profeten alaihissalam hade sagt till Bilal: om jag inte hinner så låt Abu Bakr leda bönen. Och här gjorde Bilal adhan wa iqama och väntade inte på profeten alaihissalam. Och det nämner ulema här att om du har en moské till exempel med en bestämd imam och den här imamen kommer sent, vad ska man göra då? Ska man vänta på imamen eller ska man börja be? Baserat på denna hadith, du ska börja be. Att be i tid är bättre än att vänta på den imamen som är imam i moskén. Men man kan ju vänta en eller två minuter, någonting sånt. Men att du ska sitta och vänta 10 minuter, en kvart på imamen, det blir fel. Utan bättre att be i tid. Och att be i tid är från de bästa av gärningar i islam. Här finns också en annan lärdom. En mycket viktig lärdom. Och det var att profeten Muhammad al-Islam utsåg Abu Bakr att leda bönen. Och Bilal sa till profeten al-Islam, sa till Abu Bakr: vill du leda oss i bön? Det här bevisar för oss att Abu Bakr är den bästa människan efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Och det är vår aqida, det som varje muslim måste tro på, att den bästa mannen i denna umma efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, det är Abu Bakr. Som sahaba sa, vi brukade säga på profetens tid alaihi salam, att den bästa av oss är Abu Bakr, och sen Umar, och sen Uthman, och sen Ali. Och profeten sa inte att det var fel. Så den bästa mannen i denna umma efter profeten Muhammed alaihi salam, utan tvivel, är Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, och sen Umar, och sen Uthman, och sen Ali. Det här är våran aqida. Och därför när profeten dog alaihi salam, så valde han också Abu Bakr att vara den som ledde muslimerna i salat. Och att leda muslimerna i salat är det bästa som finns. Salat är den bästa gärningen. Och att leda folk i salat är det största ansvaret. Och när profeten dog alaihi salam och sahaba inte visste vem som skulle bli deras ledare, så sa vissa av sahaba, om profeten alaihi salam valde honom att leda oss i våran bön, i våran religion, varför ska han då inte leda oss i våran dunja? Eller hur? Så Abu Bakr radiyallahu anhu var den som skulle ha makten efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men när Abu Bakr då gjorde takbir och började be, så kom profeten Muhammed alaihi wasallam. Och han gick mellan raderna, trängde igenom raderna. Och han nämner att det här är egentligen någonting som man inte ska göra. Men om det är en person som är berättigad att vara ledare eller vara på första raden, så har han rätt att göra det. Tills han då ställde sig längst fram och började be. Och det här bevisar en annan viktig sak. Det bevisar att en mindre bra person kan leda en bättre person i bön. Ja? En mindre bra person, Abu Bakr, är mindre bra än profeten Muhammed alaihi salam. Han är den bästa människan. Men profeten alaihi salam godkände att han skulle leda honom i bön. Ja? Är någon som kan ett annat bevis på detta i sunna? Att en mindre bra person kan leda någon bättre i bönen. Mahdi kommer att leda vem i bönen? Isa alaihi salam. När profeten Jesus kommer tillbaka, så kommer han att gå till den här moskén. Han kommer komma ner i moskén i Damaskus. Och då har man precis kallat till bönen. Och då är det Mahdi som egentligen ska leda bönen. Och då så säger han till Isa, varsågod, led oss i bönen. Och då så säger Isa att nej, man gjorde iqama åt dig. Ja, det är okej, du kan leda oss i bön. Trots att Mahdi inte är profet och han inte är sahabi. Men Isa alaihi salam, han är profet. Så att det bevisar att det är tillåtet. Ja. Så profeten alaihi salam ställde sig då och började be bakom Abu Bakr. Och då började folk att klappa händerna. De började klappa händer. För att då indikera på att någonting händer. Och det här var innan de visste vad de skulle göra. Men sen så hänvisade profeten alaihissalam till att om någonting är fel i bönen och du vill indikera till imamen, så ska du säga subhanallah. Att klappa händerna i salat är för kvinnor. Att klappa i salat är för kvinnor och inte för männen. Taib. Här kommer också några viktiga frågor. Om du ber själv med din fru och du gör något fel i bönen, kan hon då säga subhanallah eller måste hon klappa? Hon kan säga subhanallah. Taib, en annan fråga. Om du läser fel, kan hon rätta dig? Nej. Men hon ska inte göra det om vi ber här till exempel nu. Om vi skulle be Isha och imamen gör något fel, så ska kvinnan inte säga subhanallah och de ska inte rätta imamen om han läser fel. De ska inte höja rösten. Nej. Taib, en annan fråga. Profeten alaihissalam sa att klappa händerna är för kvinnor. Är det här specifikt för bönen eller gäller det också utanför bönen? Är det haram för män att klappa händer? Till exempel, din son börjar gå för första gången, du klappar händerna. Din son gör ett mål i fotboll, du klappar händerna. Är det haram? Är det? Alla kulli hal, lite olika åsikter här. Sheikh Uthaymin rahimahullah säger att det är tillåtet. Han säger förbudet är bara för bönen. Det finns inga bevis på att man inte får klappa händerna utanför bönen. Till exempel man hejar på någon som har vunnit eller någonting sånt. Så han säger att det är tillåtet. Och det finns också andra lärare som säger att det är tillåtet. Och förbudet gäller bara bön. Och då så fortsatte Abu Bakr att be. Folk klappade. Men till slut när de klappade för mycket så vände han sig om. Och sahaba sa, Abu Bakr brukade aldrig vända sig i bön. Eller brukade aldrig vända bort blicken i bön. För Abu Bakr visste att man ska stå still i bönen. Man ska fokusera blicken i bönen. Och profeten Muhammad a.s. han sa att el-iltifat, att stå och kolla till höger och vänster i bönen, är ikhtilas. Det är stöld som shaitan tar från våran bön. Yani shaitan minskar våran belöning när vi kollar runt i bönen. Och därför är det makro, det är ogillat när du står och ber, att du vänder huvudet till höger och vänster. Och profeten sen liknade det här vid en varg, eller en räv, som håller på och spanar ute i skogen. Utan du står och fokuserar ner. Och du ska inte heller kolla upp. Utan du fokuserar blicken ner. Men om någonting viktigt händer så är det tillåtet att kolla. För att Abu Bakr kollade. Och profeten Alisam sa inte att det gjorde någonting fel. Och när han såg att profeten Alisam stod bakom honom. Så gick han bak. Eller profeten Alisam indikerade. Stå kvar. Han sa inte någonting. Utan han sa bara med handen stå kvar. Och Abu Bakr gick ändå bak. Och sen efter bönen så sa han, hur kan, han sa inte ens hur kan jag, han undvek ordet jag i ödmjukhet, utan han sa hur kan Ibn Abi Quhafa, en son till Abu Quhafa som var hans pappas kunja. Och de säger att det här är också ödmjukhet. Han vill inte säga, vem är jag än? Hur kan Ibn Abi Quhafa leda Rasulullah i bönen? Det går inte, subhanallah. Så han gick bak. Här nämner ulema att en fayda också, att det här var i första rakan. Han hade fortfarande inte, han hade precis börjat bönen, därför gick han bak. Medan det finns en annan hadith där Abu Bakr ledde profeten i bönen i islam när han var sjuk. Och en annan sahabi också, tror jag, Abdurrahman bin Auf. Och det var för att profeten kom i islam typ i mitten av bönen. Och då blir det ju komplicerat om den personen som inte har bett full bön ska leda de andra i bönen. Så att då bad han bakom dem. Men om det fortfarande är första rakan så kan man göra så här. Och det är också tillåtet idag att göra samma sak. Men det, folk kanske inte skulle förstå sig på det. Så för att underlätta för folk så kan den som har börjat be fortsätta be. Men om någon skulle göra så här så är det tillåtet. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 32, bab fadlu da'fatul muslimin wal fuqara wal khamilin. Dygden av de fattiga och svaga muslimerna. De som kanske har mindre status. Här så kommer författaren nämna viktiga verser och hadither som bevisar att fattiga och svaga muslimer har en väldigt stor dygd, en förträfflighet. Men det här är på villkor av att de är religiösa. Om någon är fattig eller svag och inte ber, inte fastar och synder, så har han ingen speciell status. Men de som är religiösa och de är svaga eller fattiga. Och svaga, det kan vara att de är svaga i kroppen, de är svaga i sin ekonomi, de har en svag status i samhället. En svag kan omfatta allt detta. Fattiga. Och det här är viktigt. För många människor ser ner på fattiga människor. Högmodiga ser sig som bättre. Han har ingenting jag har. Jag har finare bil än honom. Jag har större hus än honom. Jag är bättre än honom. Kolla vilka smutsiga kläder han har och så vidare. Det finns folk som tänker så här. Och det är fel. Det ska man aldrig göra. Du ska aldrig döma en människa på hans civila status. På hans plånbok. Utan vi dömer folk på vad? Taqwa. Som Allah säger i Koranen. Att den bästa av er inför Allah är den med mest taqwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Så vi dömer inte folk på plånboken. Vi dömer folk på hur nära de är till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och författaren nämner här versen från surat Al-Kahf där Allah subhanahu wa ta'ala säger: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم bilghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Härda dig själv, var tålmodig med dem som åkallar sin herre på morgonen och på kvällen, och de söker Allahs ansikte, och vänd dig inte bort från dem. Surat al-Kahf, vers 28. Det sägs att profeten Muhammad al-Islam i Mekka brukade sitta med sahaba, självklart. Och han satt med de sahaba som var fattiga i samhället. Som Bilal, Suhaib, Ammar och många av de sahaba som inte hade någon speciell hög status i samhället. Och när profeten al-Islam ville sitta och prata med kuffaren, han ville att de skulle komma och lyssna på honom, så sa kuffar att vi sitter inte med de här människorna. Om du vill sitta med oss, då får du sitta med oss privat. Inte vi, ni sjunker inte till nivån att vi sitter med de här människorna. Och då så uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala den här versen, att bry dig inte om dem, utan ha tålamod och sitt kvar med de människor som åkallar Allah morgon och kväll och är uppriktiga. Yani, det spelar ingen roll om de är rika eller fattiga, har status eller inte status. Sitt med de människor som dyrkar Allah och är uppriktiga. Och om någon känner att han är för högmodig för att sitta med dem, så bry dig inte om dem. Yani, vänd dig inte bort från dessa människor. Yani, ha sabr och umgås och sitt med dem fattiga. Och här finns också en annan viktig sak som jag ville påpeka. Och det är att om man kollar generellt på alla de profeter som har kommit, vilka är majoriteten av de folk som följer profeterna? I alla samhällen. Är det rika eller fattiga? Fattiga. I alla samhällen nästan. Alla profeter. Så har de största och flesta följarna varit de fattiga. Som Noahs folk, profeten Noah alayhi salam, när han kallade folket till islam, så sa de: "Anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun." Ska vi tro på dig när de lägsta i samhället följer dig? Yani, vi är bättre. Om det som du var på skulle vara rätt, då skulle de rika följa dig. Det var så de resonerade. Att om någonting var rätt, då är det de rika som har den här saken. De med status. Och ett bevis på att ni har fel är att de fattiga följer dig. Och det är fel. Det är inte så man ska tänka. Aha ula'i manna Allahu alayhi min baynina. De säger också: är det de här som Allah har gett status över oss? Är det de här fattiga? Så säger folket generellt av högmod. Och det här är något som lever kvar idag. Om vi kollar på muslimer i Sverige, folk som konverterar till islam och följer sanningen, är det politiker, statsmän, folk som är miljonärer, eller är det folk som är kanske lite fattigare? Det är de fattigare som följer. Och som han hade, det var någon professor eller någon som höll något tal någonstans, någon kafir, pratade om islamer och salafismen och så vidare. Och hon liksom sådär att det är så här en förortsdawa. Det är förorten. Yani, det är lägre människor som följer den här inriktningen av islam. Subhanallah. Exakt samma argument. Och det här ska man inte bry sig om. Utan tänk på de som följde profeterna i alla tider har varit de som kanske är fattigare och har en lägre status. För de är oftast också ödmjukare. Mer öppna för sanningen. De rika kanske är rädda att förlora det de har och statusen och pengarna som de har. Sitt anseende. Medan fattiga människor är mer ödmjuka och öppna för att följa sanningen. Så man ska aldrig tänka så här att yani, det är många rika följer det här, det måste vara rätt. De fattiga följer det här, det måste vara fel. Det är helt tvärtom egentligen. Utan man ska följa sanningen. Tayyib? No. Författaren nämner också här en väldigt fin hadith från Harith ibn Wahb radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: ska jag inte berätta för er vilka som är paradisets folk? Kullu da'ifin mutada'if. Varje svag person som ses som svag. Om han skulle svära på Allah, så skulle Allah uppfylla hans ed. Ska jag inte berätta för er vilka eldens folk är? Kullu utullin jawadin mustakbir. Varje person som är sträng och hård. Jawad. Och det här ordet finns det olika tolkningar på. Vi kommer tillbaka till det senare. Här nämnde profeten alaihissalam, han sa till sahaba, ska jag inte berätta för er vilka paradisets folk är. Genom vilka människor är majoriteten i paradiset? Och vilka människor är majoriteten i helvetet? Eller vad är egenskapen av folket som ska till Jannah och egenskapen av folket som ska till elden? Han sa här att folket av Jannah är varje svag person som ses som svag. Yani personen som är svag, han är ödmjuk. Hans situation i dunya är svag. Och han ses också som svag i andras ögon. Yani, den här personen, hans yani, världsliga tillstånd är inte speciellt starkt. Han bryr sig inte mycket om dunja. Hans mål är inte att samla på sig massa skatter. Hans mål är inte att bli ledare, att få status. Utan han är den här simpla människan som lägger större fokus på nästa liv. Yani, det som är det som är svag eller fattig. Och han ses också av andra som svag i samhället. Han är inte den här personen som då söker status och rikedomar. Om han skulle svära på Allah, så skulle Allah uppfylla hans ed. Yani det här bevisar vilken hög status han har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att om han vill ha någonting, han har en sån god tro på Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah ska hjälpa honom. Att om han säger wallahi, Allah kommer att göra detta, så kommer Allah att ge honom det han svär på. Yani han har en sån status hos Allah azza wa jalla. Att om han säger wallahi, det här kommer att hända, så kommer Allah att uppfylla det han svär på. Subhanallah. Och ska jag inte berätta för er om eldens folk? Kullu utullin. Utull al-ghalid al-jafi. Imam an-Nawawi säger, ordet utull betyder den som är sträng och hård. Och ulema säger, yani som Uthaymin, yani hans hjärta är som sten. Det här är ingen positiv egenskap i islam, att man är hård och sträng, utan man ska ha ett mjukt hjärta. Inte ett hjärta som är hårt som sten, ett öga som aldrig gråter. Saker som är yani, väldigt känslosamma händer, du bryr dig inte, du är helt likgiltig. Det är inte en bra egenskap. Utan man ska ha rahma mot folk. Man ska ha ett mjukt hjärta. Jawab, den andra egenskapen. An-Nawawi säger, han säger det är al-jumu' al-mannu', den som samlar på sig och nekar. Det här är en tolkning. Det är en person som är girig. Hans mål är bara att samla och samla och samla. Och när någon vill ha från honom, så är det nej direkt. Han är girig och han är snål. Han vill inte ge till någon. Taib. Ordet kan också betyda al-dakhm al-mukhtal fi mashihi. Den som blåser upp sig när han går. Han går på ett högmodigt sätt. Eller det sägs att det är personer som är kort och tjock. En person som lever i överflöd, i slöseri. Och bara äter och äter och äter. Ni vet som konungarna gjorde förut. Det ansågs vara yani, fint att vara överviktig. Det betyder på att man har status. Du har mat hemma, yani, du är rik. Och Sheikh Uthaymin säger att ordet kan också betyda en person som alltid är missnöjd. Han klagar på allt och alla, hela tiden. Klagar på allt och alla. Han är inte nöjd. Otacksam människa. Så ordet kan ha alla dess betydelser. Det här är eldens folk. De är hårda, stränga, högmodiga och giriga. Och det finns subhanallah en liknande hadith som är väldigt fin. Och då så sa profeten alaihissalam, ska jag inte berätta för er vem som Allah har förbjudit från elden? Vem som inte kommer att gå till elden? Kullu qarib, hayyin, layyin, sahal. Mashallah. Vem är det som är skyddad från elden? Kullu qarib. Qarib betyder här nära. Nära till vad? Det som är nära till folk. Han är den som beblandar sig med folk och hjälper folk och umgås med folk. Kullu qarib hayyin. Han är ödmjuk. De säger här ulema sakina. Han är fridfull i sitt beteende. Lejin. Han är mjuk. Sahel. Han är tillmötesgående. Han är lätt att umgås med, att handskas med. Han är inte den här svåra typen som gör ett litet fel och han blir din ovän i flera år. Han tänker dåligt om dig. Det är en massa negativa saker. Ni vet, det finns de här människorna. Den som, mashallah, han är hur lätt som helst att handskas med. Och den som är, han är järn. Han är, ja, stenhuvud, eller hur? Som han alla. Så man ska försöka vara snäll och mjuk. Men självklart, de säger också här, ulema, det finns en tid för det och en tid för det. Det finns också en tid där man ska vara hård och sträng. I krig till exempel. Fiender attackerar. Ska du vara så här mjuk och snäll? Nej, det går inte. Utan, halas, då är du rakt på sak. Eller hur? Så att det är viktigt att man skiljer på detta. Men den generella egenskapen hur man ska behandla sina bröder. Som Allah säger, att de troende sänker vingen för sina bröder. Man är ödmjuk mot muslimer. Snäll, tillmötesgående, hjälpsam till sina bröder. Vi tar en sista hadith för idag. Och det är en hadith som berättas från Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu. Där han sa att en man gick förbi profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det satt folk bredvid Muhammad alaihi wasallam. Och då så sa folk, vad tycker ni om den här mannen? Vad anser ni om den här mannen? Och den här mannen var rik. Han var ståtlig. Och då så sa folk, rajulun min ashrafin nas. Han är en man från de noblaste av folk. Hada wallahi hariyun. Stor chans. Om han friar till en kvinna, hon kommer att acceptera. Och om han medlar, man kommer att acceptera. Och profeten alaihissalam var tyst. Och då så gick en till man förbi. Och då så sa profeten igen, vad tycker ni om den här mannen? Och den här mannen var en fattig man. Och då så sa de, ja Rasulullah, det här är en man från de fattiga muslimerna. Om han skulle fria till en kvinna eller medla, så skulle man inte lyssna på honom. Det skulle inte accepteras. Och då så sa profeten alaihissalam att den här mannen, den sista fattiga mannen, är bättre. Han själv är bättre än att vi fyller hela jorden med den första sorten av människor. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så subhanallah, det här bevisar också det här viktiga att man ska inte döma folk på det yttre. Folk generellt, de är så i sin natur. Du ser någon med värsta bilen, värsta kostymen, och en är svingrik och han har status. Eller hur? Folk lyssnar på honom. Han kan gifta sig med nästan vem han vill. Men när det kommer till den fattiga mannen, och han är religiös, han är bra, han fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, folk bryr sig inte om honom. Subhanallah. Så man ska inte döma folk på det yttre. Allah subhanahu wa ta'ala kollar inte på våra kläder. Allah kollar inte på våra utseenden. Utan Allah kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Som profeten sa. Det är det som är viktigt. Men folk idag, de har den här vågskålen att man kollar på status. Och tyvärr, exakt det här är det som folk klagar på idag. När någon broder vill gifta sig med en syster, vad är första frågan föräldrarna ställer? Är det om han är religiös, om han är rättfärdig, om hans akhlaq? Är det första frågan? Nej. Det är vad har du för utbildning? Vad har du för jobb? Vad har du för släkt? Vad är din familj? Ja? Vad har du för framtidsplaner? Är ni dunja. Rakt igenom, nästan bara dunja. Religionen sekunderas, det kommer på andra plats. Och prioriteras, gör dunja. Subhanallah. Och det är fel. Det är inte så det ska vara. Utan det första frågan, det ska vara vad? Det som profeten Muhammad s.a.w. Idha atakum man taradawna dinahu wa khuluqu fazawju. Om en person kommer och fria till er dotter, vars religion och karaktär ni tycker om, så ska ni acceptera. De här två sakerna, religion och karaktär. Han sa inte pengar, han sa inte utbildning, utan är han religiös och har han bra akhlaq. Och den här fina hadithen om mannen som vill gifta sig. När en kvinna kom och ville gifta sig med profeten alaihissalam, han sa nej till henne. Så sa en annan man från sahaba, låt mig gifta mig med henne. Och då så sa profeten alaihissalam, vad ska du ge henne för någonting? Vad ska du ge för mahar? Vad sa mannen? Han sa, jag ska ge min izar. Allt han ägde var en izar, ett höftskynke. Ett klädesplagg. Och då så sa profeten, om hon får ge en halva ditt klädesplagg, du kan inte stäcka dig själv. Subhanallah, så fattig var han. Han sa, gå iväg och leta efter någonting att ge till henne. Även om det skulle vara en järnring. En ring av järn. Vad kostade det i Sverige? Kanske 1 krona. Eller? Mannen gick iväg och kom tillbaka besviken, sa, jag hittade inte. Den är så fattig, han hade inte en järnring. Och sen så typ mannen tänkte att det är kört, jag kan inte gifta mig. Och sen så gick han iväg. Och då så sa profeten, kom tillbaka. Han sa, hur mycket Koran kan du? Han sa, jag kan den här suran. Han sa, kallas, det här är din mahar. Att du lär henne den här Koran. Mashallah. Subhanallah. Så, och hon sa inte nej. Eller hur? Så att, det är inte rikedom som är det viktiga, utan det är hur nära man är till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur bra muslimerna är. Det är det som är de viktigaste egenskaperna. För, som ulema också säger att, okej, han är rik, han har status, han är snygg, allting. Men han har ingen religion. Allt det här kommer att försvinna. Dunja kan försvinna, eller hur? Skönheten kan försvinna. Hans familj, status kan försvinna. Men om han är religiös, han fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, det finns svar. Och han kommer att behandla din dotter på bästa sätt. Och han kommer ta hand om din dotter. Han kommer vara mån om att hon ska be, hon ska täcka sig, hon ska fasta och så vidare. Det som egentligen gynnar oss i nästa liv. Men folks, yani, nadhar, den är qasir. De tänker bara på det som är nära. Och glömmer bort det som är längre bort och det som är viktigt. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda oss alla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.